på läger med 50 konfirmander från olika församlingar, varav 7 här från Motala. Och man blir ju förundrad. Dels känner man att man inte är 25 längre. Kan man känna faktiskt. Man är trött på kvällen. Sen är man trött när man vaknar på morgonen också. Jag kommer komma lite till lite saker i predikan under de här dagarna, men att se unga människor lova Gud, det säger någonting. Det vi gör här nu, det här, det är det vi skapade för att göra. Det är så många avgudar som tillbeds i vår värld, som drar bort människor ifrån det man är skapad för. Gemenskap med Gud. Idag ska jag inleda en predikoserie kring vår församling. Vi har en teologisk profil som vi delar med Evangeliska Frikyrkan. Och vi säger att vi är evangelikala, vi säger att vi är baptistiska, vi säger att vi är karismatiska och missionsinriktade. Så jag har tänkt ge mig på att försöka förklara vad är det här. Och idag ska jag börja med ordet evangelikal. En evangelikal tro. Vad är det? Och när jag tänkte på predikan, och det kommer vara en predikan om Guds ord. Guds ord är grund. Guds ord. Bibeln är Guds ord. Så kom direkt Saltaren 1 till mig. Därför händer någonting när Guds ordet och den heliga ande, Guds heliga ande som vi tror har inspirerat Bibeln, Guds ord. Och när en människa blir född på nytt och får Guds heliga ande, så händer någonting i mötet med Bibeln. En tillbedjan av Jesus Kristus leder alltid till en fascination av Bibeln som Guds ord. Men jag ska börja med att tala om hur viktigt det är att lägga rätt grund. Inleder där. När vi skulle flytta till Motala så såg vi ett hus på nätet som vi tyckte, oj, det vore häftigt. Det var ganska dyrt. Det var byggt någon gång på 70-talet, men det var så här totalrenoverat. Så att när man gick in på bilderna där på Hemnet så såg man, wow, det här ser fint ut. Det var liksom jättefina ytskikt och det var nytt badrum och nytt kök och massa annat fint. Men så säger en vän till mig, du, det där är ett mögelhus. Så när man kom in i det huset, nu var jag inte själv där, men när man kom in i huset så slogs man liksom av mögeldoften. Och problemet var grunden. Grunden var byggd på fel sätt. Jag som är fullständigt novis när det gäller byggnation vet ändå att grund är oerhört viktigt. Och grund är oerhört viktigt när vi ska bygga församling. Om det är en felaktig grund, om det är en grund som inte är stabil, om det är en grund som är byggt på fel sätt, då brakar allt. Allt av församlingsbygge, det brakar. Vi tror att Bibeln är Guds ord. Vi tror att när vi läser Bibeln så är det ju Jesus Kristus vi möter. Det är han vi möter. I både gamla testamentets texter och nya testamentets texter. Det hänger ihop. Det hänger ihop. Vi vill bygga församling utifrån Bibelns ord. Och det första vi stannar inför, alltså när vi har den här synen på Bibeln som jag har, och jag tror att många av er delar den, så är det att Guds ord är auktoritet. Det är inte mina tankar utan Guds tankar som är auktoritet. Så en första punkt här, Guds ord är auktoritet. Det betyder att vi tror att Bibeln uppenbarar för oss vad som är sant. Vad som är sant om Gud. Därför står det så här i psalm 1. Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd. Vi lever ju i ett missionsland. Vi lever i ett missionsland och det är en väldig utmaning för oss. Förra veckan tror jag det var, så var det första gången i hela Sveriges historia som man kunde höra bönutrop från en moské. Inget konstigt med det. Vi lever i ett pluralistiskt land, mångkulturellt. Den stora utmaningen är egentligen kyrkan. Kyrkan som är uddlös, kyrkan som är intetsägare, som inte har någonting att säga till människor i vår tid. Jag ställde en fråga till en ung person som läser konfirmation i en kyrka. Inte den här kyrkan då. Annars har jag fått panik över vad jag undervisar. Jag ställde frågan, när det gått ett år, konfirmationsläsningen. Och jag ställde frågan, så nu vet du varför Jesus stod på korset. Det mest grundläggande, kan man säga, i kristen tro. Nej, vi har inte pratat om det än. Maj månad. Oj, vi har inte pratat om det än. Vad händer med en kyrka, en kristenhet, där inte Guds ord förkunnas? Vi tror att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Vad händer med en kyrka om vi säger att det behöver inte alls vara så? Vad händer med en kyrka? Vad händer med en kristenhet? Vad händer med samfund? Jag mötte en ung man som ville ställa frågor om vår kyrka och vad vi tror. Och så spetsar han till det lite och säger sig, ja, men det kan inte vara samma Gud i gamla testamentet som i nya testamentet. Då får vi välja problem med Jesus. Därför att han kom för att uppenbara för oss vem Gud är. Den Gud vi möter i gamla testamentet. Jesus säger om sig själv så här. Johannes 14, texten kommer upp där. Där han för ett samtal med en av sina lärjungar som ber om, kan inte du visa oss fadern? Alltså den Gud som har uppenbarat sig i historien för Abraham, Isak och Jakob. Så säger Jesus så här. Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte om mig själv. Så Bibeln uppenbarar för oss vad som är sant om Gud, vem Gud är. Bibeln visar oss också vad som är ett rättfärdigt liv. Jag ska försöka förklara vad rättfärdighet är. Men vi läser i Saltaren att salig är den som inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, härdare. Det Gud vill i människors liv, det är det som är gott. Det undervisade jag konfirmander om igår. För Jesus säger det. Han vill det som är gott. Men Kai Pollak, regissören, vet du vem Kai Pollak är? Han har fullständigt fel i sin film Så som i himlen. Där prästfrun ropar ut orden så här. Det finns ingen synd. Det är bara något som kyrkan har hittat på. Bibeln säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Synd är fruktansvärt. Synd är det som förvrider det goda Gud har skapat. Det goda som Gud vill i människors liv. Det fördärvar synd. Men när vi säger att Bibeln uppenbarar för oss vad ett rättfärdigt liv är, så handlar det inte om att slå på människor. Utan då får vi tala om varför Jesus kom. Jesus kom inte för att döma världen, utan för att frälsa, rädda, befria, lyfta av bördorna som synden ger. För synd tynger ner människor. Jag mötte en människa för inte så lång tid sedan. Jag ställer frågan, skulle du vilja att Jesus tar hand om skiten i ditt liv? Personen svarar direkt, absolut, jag vill inte ha det kvar. Bibeln uppenbarar för oss vad ett rättfärdigt liv är. Det var därför Jesus kom. Den här unga personen som inte visste varför Jesus dog på korset har faktiskt fått uppleva det. Hon har tagit emot Jesus Kristus. Den som hon inte visste varför han hade dött på korset, den verkligheten, Jesus Kristus, är nu en verklighet i hennes liv. Är det inte fantastiskt? Bibeln ger oss principer för ett liv i frihet. Jag sa till konfirmander i helgen, Bibeln är ingen lagbok. Om du uppfattar Bibeln som lag, då är du fel ute. Bibeln vill hjälpa oss till ett liv i frihet. Till det liv vi skapade för att leva. Det står faktiskt, när vi återvänder till Psaltaren 1, att den här personen som liksom inte går på syndarens väg, han har sin glädje, står det, i Herrens undervisning. En människa som vandrar med Gud måste leva nära människor som inte vandrar nära Gud. Den här texten har ibland så misstolkats som att människor som lever med Gud ska inte ha någonting att göra med syndare eller bespottare. Det är inte det handlar om. Utan du ska leva på ett annat sätt. Du ska inte leva som världen. Du ska leva utifrån den ordning Gud har. Det är den ordning som är frihet för människor. Guds ord är auktoritet. Det andra då, att Guds ord är levande. Jag var inne på det precis i början. Det händer någonting när Jesus får komma in i en människa. När Guds ande kommer in, så händer någonting i relation till Bibeln. Guds ord är levande, och det betyder att den helige ande genom Guds ord, tror jag, talar in i våra liv. Han är som ett träd. Den här personen som liksom inte går på syndares väg, inte sitter bland bespottare. Han är som ett träd, står det, planterat vid vattenbäckar. Jag hörde en liten berättelse om man försökte leta upp ett läckage på en vattenledning. Jag vet inte, och det måste ha varit förr i tiden man hade liksom små kameror som gick in och så här. Man kunde inte förstå liksom var vattnet försvann någonstans. Men så upptäckte man att längs den här vattenledningen så var det träd. Och så upptäckte man att några av de här träden var mycket mer kraftfullare än de andra träden. Där förstod man att där är vattenläckan. Och mycket riktigt, där var vattenläckan. Det här kan få en bild på hur anden frigör Guds ord i oss. När det får liksom tränga in i våra liv. Den heliga ande gör läsningen av bibelordet till någonting helt annat än bokstav. Det är den heliga ande som levande gör bibelordet för oss. Jesus säger om sig själv, och han är det levande ordet. Han säger, det ord jag har talat är ande och liv. Det tog faktiskt en hel del år innan jag själv fick uppleva hur, var jag ändå liksom gått med Jesus, jag hade fått uppleva faktiskt också hur Guds ande hade fyllt mig. Jag hade börjat tala i tungor och så här, men jag hade inte liksom fått kläm på det här med Bibeln riktigt. Jag hade börjat jobba som ungdomsledare. 23 år gammal står jag och ska predika i min hemkyrka. Det är annandag jul. Och jag citerar en vers i min predik, alltså förberett. Och så citerar jag just den här versen. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Precis innan så talar Paulus om att alla syndat och saknar härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det. Där bara känner jag liksom hur Guds ord tar tag i mig. Och det Jesus har gjort på korset, det blir så verkligt för mig. Och jag tror, det var inte mycket till predikan den gången. Jag tror att jag var den som var mest välsignad, tror jag. hur Gud mötte med mig. Guds ord är levande. Guds ord, när det får talas ut, så väcker det tro. Det väcker tro i människors hjärtan. Om vi går tillbaka till texten i Psaltaren 1, så står det så här att det här trädet som är planterat i vattenbäckar bär frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Problemet i våra kyrkor är ju om inte vi har en tillit till Guds ord. Hur ska människor som inte känner Gud få en tillit till Guds ord om inte vi har det? Jag hade ett samtal med en pastor. Han finns i en församling som är jättebra. Nästan alla av medlemmarna är med i en hemgrupp. Det är mycket bättre än här. Men så säger han så här: men vi ser inga människor komma till tro. Och så får vi ett samtal kring varför människorna i församlingen faktiskt inte delar med sig av sin tro. Nu är jag ingen expert på församlingsutveckling, men en tanke slår mig. Det handlar om vilken tilltro som finns till Guds ord. Om Guds ord är liv, så väcker det tro. Det väcker tro i människor. Det är en hel del människor som har kommit med i vår församling de senaste åren. Och jag satt i ett samtal för en tid sedan. Då en person vittnar för en annan person. Och den här personen som har kommit med i vårt sammanhang säger så här: när de predikar i vår kyrka så talar det rätt i hjärtat. Det är som om de vet saker om en när man talar. Det måste ju vara Guds ande. Du vet, ibland när man får höra det här: det var precis som att hela predikan var till mig. Ibland hör vi predikanter sånt. Ibland kanske det är att man vill smöra lite, det vet jag inte. Men väldigt ofta tror jag det är så. Det är för att Guds ande gör bibelordet levande. Du behöver inte alls blygas för din bibel. Det borde vara helt naturligt att den finns vid ditt fikabord. Den finns i din ryggsäck. Helt naturligt. Vi måste bli mycket mer helt naturliga med bibeln. Du kan ha den på din telefon. Det är väldigt bra. Då kan du inte säga att du inte har tid att läsa bibeln. Har du tid att ta upp telefonen, har du tid att läsa bibeln. Guds ord är levande för att Guds ord leder oss till Kristus. Du kan aldrig börja studera Bibeln ärligt utan att hamna i en tillbedjan av Kristus. För då har du inga ärliga avsikter med din bibelläsning. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Står det i Johannes evangeliets första kapitel. Om vi tar bort tillbedjan av Kristus, så kommer bibelläsningen inte ge ett skvatt. Då är det bara moraliska principer. Och moraliska principer har aldrig förvandlat en människas liv. Kristus förvandlar. I honom var liv, står det om Jesus. Och gör nu kopplingen till Bibeln, som är Guds ordet, och Jesus det levande ordet. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Nu har jag frågat Sonja, han sitter framför mig här. För hans möte med Jesus, det började med att han började läsa Bibeln. Jag ringde Sonja igår. Så det är okej. När han var 15 var han ateist. Sen började hans andliga sökande, och det tog sig ganska många olika villovägar, kan man säga. Han hamnade ganska länge i hinduismen. Sen i sina föräldrars hem så hittade han ett nya testamente. Och Sonnys föräldrar trodde inte på Jesus än. Ska vi tillägga, än. Och där börjar han läsa det här nya testamentet. Och vad händer när man läser med ett ärligt uppsåt, börjar läsa evangelierna, berättelserna om Jesus? Jo, det som ni får uppleva det är att det börjar tala. Det börjar tala. Och Sonny, han kommer fram till en övertygelse om att Jesus är Gud. Och om du kommer fram till den övertygelsen att Jesus är Gud, så måste det leda till tillbedjan. Annars får du väldiga problem med honom. Guds ord är levande. Och det för mig in på det sista som har med vår bibelsyn att göra, det är att Guds ord är förvandlande. Det hänger ihop det här. Något som är en auktoritet, något som är sant, det måste ju också vara levande. Och något som är levande, det måste också förvandla. När Jesus talade, när Jesus talade ut, när Jesus talade in i situationen, så talade han ut Guds ord. Är vi överens om det? Och vad hände då Jesus talade ut? Då fick situationer förändras. Situationer i människors liv förändrades när Jesus talade. Om vi återvänder till texten i Psaltaren 1, så står det så här att Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. Jag ska återvända till detta snart. Det var en tydlighet och Jesus talade. När Jesus talade till människor som var bundna, så blev de fria. När Jesus talade till de sjuka, till de lama, så reste de sig upp. Därför det var auktoritet i hans ord. Han var det levande Guds ordet. Och när Jesus talar in liv i det som är dött, vad händer? Det blir liv. En av de berättelserna i Nya Testamentet jag älskar att läsa, där när Jesus uppväcker Lazarus. För där visar Jesus på den oerhörda kraft som är dels i hans namn, men också i Guds ord. För er som inte känner till berättelsen, så finns den i Johannes kapitel 11. Jesu vän Lazarus är död. Han var död i 4 dagar när Jesus kom till den platsen. Och det är en oerhörd klagan, oerhörd sorg. Och man säger: Jesus, om du hade varit här hade detta inte skett. Så säger Jesus någonting märkligt. Han säger så här att denna död, detta ska inte leda till döden, utan det ska visa på Guds härlighet. Så man tar Jesus till platsen där han finns, och där kan man läsa att Jesus faller i gråt. Jesus gråter. Han gråter inte därför att han inte har makt att göra någonting, utan han förstår vad det hela handlar om. Jesus kom för att befria. Jesus kom för att hela. Jesus kom för att ge liv till det som var dött. Så jag älskar Johannes 11:43, där Jesus ropar ut: Lazarus, kom ut. Det som förvandlar situationen är hans ord. Det är hans ord. Så läser man: då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jag har precis kommit hem från ett läger som jag nämnde om, med 50 tonåringar. Och igår hände någonting speciellt. Jag hade känt under dagen, flera dagar innan, tomt hos mig. Jag tyckte det var tomt. Jag tyckte att det var dött. Jag tyckte det var ett tråkigt läger. Det hände någonting. Dels när Tobias började undervisa. Vi skulle undervisa om den heliga ande för tonåringarna. Och Tobias, som ungdomspastor i Rytegårdskyrkan, han började undervisa om vad det är att få gå med Jesus. Och sen tar jag också vid och börjar tala om att få leva ett liv i den helige andes kraft. Och att det som kännetecknade Jesus, det ska känneteckna hans efterföljare. Och få tala till de här unga människorna och säga: jag vill inte att ni ska bli sådana som går i en kyrka. Ni ska bli sådana som följer Jesus. Och när ett 20-tal ungdomar reser sig upp därför att de vill ta emot den helige ande. Och när vi som ledare får mingla runt där i lokalen liksom, och lägga händerna på tonåringar, så händer någonting. Sen vill jag att de ska få praktisera direkt det här. Vi säger till dem så här: du vet, vi ledare har inte mer av den heliga ande än vad ni har som tror på Jesus. Så är det en ung tjej som har problem med sin höft. Hon vill ha förbön, som kommer fram, och då säger vi så här: kom fram nu, gäng tonåringar. För de kommer fram, vet du, och de flyger fram direkt. Stort sett. Och så går hon ner på knä. Och så lägger de händerna där. Och så säger jag till en av killarna så här: nu ska du be. Nu ska du befalla. Du vet, Jesus sa så här, att han sa inte att vi skulle be för de sjuka, så att vi skulle bota de sjuka. Så den här unge 15-årige killen får tala ut. Och det står så där på screenen där uppe: jag befaller dig, smärta i höften, att försvinna i Jesu Kristi namn. Det hade hänt någonting med honom, dels under hela konfo-året, där han fått en större tilltro till Jesus. En större tilltro till den bibel han försökte lära sig att hitta i. Fått en tilltro till namnet Jesus. Det är det som gör att han kan be ut den här bönen. Och den här tjejen som hade problem med höften, hon fick diplom igår. Hon var snabbast på hinderbanan. Då har någonting hänt i höften, kan man säga. Guds ord är förvandlande. Därför predikar vi utifrån Bibeln. Det står i Romarbrevet 10:17: alltså kommer tron att predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Du vet, våra ord förvandlar ingenting. Det finns en orsak i vårt land att det är som det är i våra kyrkor. Det har sagt ganska många gånger. Det är att det inte är längre någon tilltro till Kristus. Det är ingen tilltro till hans ord. När Jesus talade ut Guds ord in i situationer, så förvandlade situationer och liv. Vi arbetar med Alfa i vår kyrka tillsammans med många andra kyrkor. Och det är viktiga olika delar i Alfa som är viktiga. Samtalet, säger vi, och måltiden. Eller hur, Alfa-deltagare här? Men det förvandlar ingenting. Det är viktigt. Det som förvandlar är faktiskt att Guds ande får ta det levande Guds ordet och skapa liv här inne. Då förvandlar det. Jag ska landa i min predikan och vill uppmuntra dig. Det här handlar inte om att vi ska bara ha en teologisk profil. Alltså, här tror vi om Bibeln. Vi tror att Bibeln är sann, vi tror att Guds ord är levande, och vi tror att det kan förvandla. Det har med dig själv att göra nu. Den heliga ande vill utrusta dig med Guds ord så att det förvandlar. Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg leder till fördärvet. Som kristen och en efterföljare så ska du bereda dig på att du ska möta mer av svårigheter än om du inte följer. Jag sa det till tonåringarna innan de reste sig upp. Jag visade en bild på en av våra eritreanska vänner, Judith, som betalade ett högt pris för sin efterföljelse tillsammans med flera av våra andra vänner här. Men det finns en tillit till att Guds ord förvandlar även de mest svåraste av situationer. Det med att Herren känner det rättfärdigas väg är att Herren liksom bekänner sig till den människan. Det är starkt. Guds välbehag, Guds välsignelse. Ni är födda på nytt, läser vi. Inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Gud vill genom sin ande utrusta dig med sitt eget ord. Det ord som förvandlar. Det ord som är liv. Jag sa till de här tonåringarna att ni ska inte resa sig bara för att någon annan reser sig. Ni ska inte resa er för att vi ledare tycker det är roligt när ni reser på er. Utan för att ni vill. Det var starkt.